Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Tänkte vi skulle börja det nya kyrkoåret med en predikotext från Bibelns sista bok. Alltså att vi börjar från slutet på något sätt. Från Uppenbarelseboken. Det är en lite längre version av episteltexten. Uppenbarelsebokens 5:e kapitel från vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon, som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Rubriken för den här predikan är svag som ett lamm och mäktig som ett lejon. Men jag tänkte inleda med den här frågan. Har Bibeln något att säga om känslor? Kan Gud vara till hjälp för våra känslor? I dagens text så berättar aposteln Johannes att han grät bittert. Och i Bibeln så hittar vi faktiskt uppmaningar som handlar om våra känslor, som visar att Gud faktiskt bryr sig om våra känslor. Till exempel så brukade ju änglarna inleda med den här hälsningen när de kom till människorna: var inte rädd, var inte rädda. Och i dagens text så hittar vi en liknande uppmaning som Johannes får höra: gråt inte, gråt inte. Men det här, det är inte meningslösa uppmaningar. Det är inte tomma ord. Det är inte någonting som sägs bara för att trösta en kort stund. Det är inte såja, det kommer säkert att gå bra, ska du se. Nej, när änglarna sa var inte rädd, så gav de alltid genast en god anledning till varför människorna inte behövde vara rädda. Till exempel när änglarna visade sig för herdarna, så var skälet att frälsaren hade fötts i Betlehem. Och i dagens text så får Johannes, som grät, en god anledning till att inte gråta. Gråt inte! Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Så människor får uppmaningar att inte vara rädda, att inte gråta. Nu är ju inte poängen att det skulle vara dåligt att ha känslor eller att visa känslor. Poängen är inte att man ska undertrycka sina känslor. Nej, absolut inte. Känslor, det är ju vårt naturliga sätt att reagera på det som händer här i livet, på yttre omständigheter. Gud har ju utrustat oss med känslor, mer eller mindre. Så en känsla är ju aldrig fel i sig själv, utan det är ju snarare det som händer utanför oss som vi reagerar på som kan vara fel. Men vad är då poängen? Varför hittar vi sådana uppmaningar i Bibeln? Var inte rädd, gråt inte. Det är för att Gud har ett budskap till oss som kan ta bort vår rädsla och kan ta bort våra tårar. Gud kommer med ett glatt budskap som verkligen kan göra oss glada och hoppfulla. Det är ett budskap som verkligen kan trösta. För Gud, han har gjort något åt något som egentligen borde göra oss ledsna, vår synd. Ja, för där har vi något som verkligen är ett skäl till att gråta. All vår synd, alla våra överträdelser mot Gud. Att vi inte har hållit alla buden som vi borde. När vi till exempel har förtalat andra. När vi inte har lyckats visa medkänsla. När vi inte har hjälpt människor som har varit i nöd. Eller när vi inte har brytt oss om att lyssna till Guds ord så flitigt som vi borde. Allt det här är sånt som är skäl till rädsla och gråt egentligen. Men om vi känner oss rädda eller är ledsna på grund av vår synd, så säger Gud till oss: var inte rädd, gråt inte, jag har tagit bort din synd. I vår text så står det ju om lammet som hade blivit slaktat, som Johannes fick se i himlen. Han blev slaktad för våra överträdelser, för att ta bort dem. I himmelen fick Johannes också se en bokrulle. Och det står att den var förseglad med flera sigill, 7 stycken. Och de här 7 sigillen, det är tema i uppenbarelseboken. Och den här texten inleder då en sektion som handlar om dessa 7 sigill. Men vad är egentligen ett sigill? Och hur användes ett sigill? Man använder ju inte sigill nu längre, men man använde det mycket förut. Ja, ni har kanske hört talas om insegel, och det är egentligen samma sak. Ett sigill är samma sak som insegel. Ni har kanske hört talas om filmen Det 7:e inseglet av Ingmar Bergman. Ja, sigill, det användes dels för att visa att något var äkta. För att visa vem den sanne avsändaren var. Så till exempel om du fick ett brev med kungens sigill på, ja, då kunde du vara säker på att brevet verkligen kom från kungen. Sigill kunde alltså se annorlunda ut beroende på vems sigill det var. Och man gjorde då avtryck av sigillet i till exempel lack eller vax. Så det var ju lite som en logga egentligen. Och nu för tiden använder man ju inte sigill längre. Men myndigheter och företag, de kan istället trycka sin logga på kuvert. Då kan man ju se vem det kommer ifrån. Och man kan vara säker på att om man till exempel ser Försäkringskassans logga på kuvertet, då vet man att det verkligen kommer från Försäkringskassan. Och nu för tiden använder man ju underskrift för att visa att något är äkta. Eller som privatperson så får man ju ofta använda bank-ID. Med bank-ID så får jag identifiera mig hela tiden för att bevisa att jag är den som jag påstår att jag är. När jag till exempel ska logga in eller skriva under på någonting som jag skickar digitalt, oftast till myndigheter. Men ett sigill, det innebär också att något blev förseglat. Att det liksom blev stängd igen för att skydda innehållet från obehöriga, från sådana som inte fick öppna det. Så att ingen annan kunde se in i det. Och nu för tiden så förseglar vi ju helt enkelt ett brev med lim istället. Men samma sak nu som förr är att förseglingen får ju inte brytas av vem som helst. Om någon skickar ett brev till dig och det är limmat, så får ju ingen annan öppna det förutom du som är den rätte mottagaren. Och på samma sätt så var det med den här bokrullen i himlen. De här 7 sigillen som bokrullen var förseglad med, de fick inte brytas av vem som helst. Nej, en viktig poäng i den här texten, det var att det var bara en särskild person som fick göra det. Det fanns bara en som var värdig att bryta förseglingen, som fick öppna den. Och då kommer vi till beskrivningen av vem det var som var värdig att bryta sigillen, att öppna bokrullen. Och det är en ganska fascinerande beskrivning, men också väldigt underlig. Och redan på förhand så kan jag ju lika gärna avslöja att beskrivningen stämmer in på Jesus. Men den här beskrivningen, den är väldigt underlig. För här kallas Jesus både lejon och lamm. Är inte det märkligt? Hur kan någon kallas både lejon och lamm? De här två djuren är ju väldigt annorlunda. Hur kan någon vara både stark som ett lejon och svag som ett lamm? Ja, för det första så är både lejon och lamm något som Jesus kallas, inte bara här i Uppenbarelseboken, utan han kallas det på olika ställen då i Gamla testamentet i messianska profetior. Och profetian om Messias som ett lejon, det hittar vi i Första Moseboken, där det sägs om Juda. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Första Moseboken 49. Ja, vi kan veta att den här profetian stämmer in på Jesus, dels för att Jesus härstammade från stammen Juda, och dels för att vår text här i Uppenbarelseboken säger ju att Jesus är lejonet av Judas stam. Och dessutom så står det ju om det här med att han har härskarstaven. Och vi förstår ju från Nya testamentet att Jesus har härskarstaven. Det är han som är härskaren. Till exempel i början av Uppenbarelseboken så står det om Jesus att han är härskaren över jordens kungar. Och senare i Uppenbarelseboken så kallas han för herrarnas herre och kungarnas kung. I det 17 kapitlet. Och när Pilatus frågade om Jesus var kung, då svarade Jesus: du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och så sa han ju också till Pilatus att Pilatus skulle inte ha fått någon makt om han inte hade fått den från ovan. Så precis som ett lejon är kungen i djurriket, så är Jesus kung över hela världen, över hela universum. Jesus visade ju flera gånger när han var här på jorden att han var mäktig som ett lejon. När han visade sin makt över både döden och djävulen och demoner. Han drev ut demoner från besatta. Han uppväckte människor från döden och han besegrade djävulen, både i öknen och på korset. Men han vann det står ju också om en seger som han har vunnit. Han har vunnit segern, men han vann ändå inte den stora segern som ett lejon, genom att angripa sitt byte som ett lejon skulle ha gjort. Nej, snarare så vann han segern genom att bli angripen. Han angreps av sina egna landsmän som fängslade honom och anklagade honom och fick honom dömd till döden. Ja, konstigt nog så var det så han vann segern, genom att bli angripen, genom att låta sig offras som ett lamm. Precis som det var förutsagt av profeten Jesaja som skrev: som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Och när Jesus började sin verksamhet och Johannes döparen fick se honom, då förstod Johannes att det var honom som Jesaja hade förutsagt. Så då utbrast han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes, han ville att alla skulle få se Jesus. Och han ville att alla skulle lära känna honom som Guds lamm. Som pekade på honom: se Guds lamm. Så det finns alltså en stor skillnad, en stor kontrast mellan lejonet och lammet. Men ändå stämmer båda de här in på Jesus väldigt bra. Han är både det slaktade lammet och det segrande, mäktiga lejonet. Och det här anknyter ju också till Jesu två naturer. Hans gudomlighet och hans mänsklighet. Jesus har å ena sidan stor makt eftersom han är sann Gud, men han visar också svaghet här på jorden. Eftersom han är sann människa så kunde han också visa svaghet. Om vi fortsätter läsa i Uppenbarelseboken så kan vi läsa om det som händer när bokrullen öppnas och när de här 7 sigillen bryts. Och med undantag av det första sigillet så händer det många skrämmande saker när sigillen bryts. Det talas om krig, död, svält, pest och förföljelse. Ja, det talas till och med om mat som kostar alldeles för mycket. Det kan vi ju känna igen. Det är alltså inte särskilt trevlig läsning att läsa det här när de 7 sigillen bryts. Men det är ju faktiskt inte heller särskilt trevligt att titta på nyheterna på TV eller att läsa i tidningen. Att höra om det som händer i världen, det är ju egentligen ungefär som att läsa om de 7 sigillen i Uppenbarelseboken. Det är den ena dåliga nyheten efter den andra. Om det inte rapporteras om ett krig så är det en naturkatastrof eller en pandemi eller stigande matpriser. Så Uppenbarelsebokens förutsägelser och nyheterna på TV, de ger oss egentligen samma budskap. TV-nyheterna, de bekräftar Bibelns förutsägelser om elände. Men även om allt det här är skrämmande, även om det kan göra oss rädda, så finns det ändå en stor tröst i att läsa Uppenbarelseboken. För där får vi också läsa om lammet som blev slaktat för vår skull. Om lammet som är värdig att öppna bokrullen. Och när han öppnade bokrullen och bröt det första sigillet, så berättar Johannes: "Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra." Så när det händer onda saker runt omkring oss, både i våra egna liv och runt om i världen, så är det ändå en tröst att veta att det är Jesus som har, det är han som är värdig att öppna bokrullen, att det är han som är segerherren, att det är han som har segerkransen, att det är han som är kungen som sitter på den vita hästen. Han blev svag som ett lamm för vår skull, men nu regerar han som den mäktige kungen, också för vår skull. Låt oss be. Kära Herre Jesus, du som är både lammet och lejonet, tack för att du kom till världen för att bli slaktad i vårt ställe och för att du regerar till vårt bästa. Hjälp oss att lita på dig när det ser som allra mörkast ut i våra liv och i världen. Och hjälp oss att ge dig äran för allt det goda som sker. För du är den som är värdig. Amen.